Är du allergisk mot om man skulle slänga ut sig att Micke, men det är Mikael.
Du får kalla mig för precis vad du vill.
Okej, då kör vi på Sonja då.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi ju en exklusiv inledning som inte hörs i radion, och där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen, och efter det så fortsätter programmet precis som vanligt. Lyssnar du på iTunes eller podcast, så får du hemskt gärna prenumerera på den här podden också och ge oss en recension efter oss efteråt. Och sen kan du mejla mig på dilemma@mixmegapol.se, så ger panelen sina tips och synvinklar på ditt problem. Dagens panel idag, mina damer, håll i er. Tobias Persson, komiker, välkommen.
Nej men tack, vad trevligt.
Josefin Crafoord, programledare, podcaststjärna och en missförstådd konstnär, sa du nyss.
Ja, ja, jag tycker det passar bra.
Tack ska du ha för den presentationen.
Ja, eller hur, det är lite flott och ändå spännande, och ändå så sätter man sig inte på för hög häst. Nej, jag vet inte, jag kände
sig. Du föredrar att beskriva dig själv så. Ja, ja, härligt. Sen har vi fin besök för första gången i Dilemmas historia, Mikael Dahlén.
Äntligen.
Professor i ekonomi är du, författare och föreläsare.
Tack för påminnelsen.
Och innehavare av ett betydligt större schampokonto än vad jag har, kan jag väl säga. Yvigt hår, stort skägg. Du passar inte riktigt in där som professor. Jag tänkte, ekonomi, du har säkert fått den frågan förut, men professor i ekonomi och ser ut sådär som du gör, du sticker ju ut lite grann. Man tänker ju annars lite kamrerarutseende. Så får du ofta det bemötandet?
Nej, det har jag faktiskt aldrig hört förut.
Nej.
Välkommen hit, pangbom. Res dig upp igen.
Jo, det händer. Det är väl en bra isbrytare. Det finns inget annat att prata om med mig. Och ekonomi är inte alltid spännande. Kan man prata om mitt hår?
Ja, du gör ju ekonomi spännande bara genom att dyka upp.
Åh, tack snälla.
Så Josefin är missförstådd konstnär, du är missförstådd professor.
Mm. Ja, och vad är du då? Missförstådd komiker.
Jag är bara missförstådd.
Bara missförstådd rätt
generellt. Ingen förstår vad jag vill.
Nej, men du har ju din Sverige-turné här som ska visas i tv kanske, eller? Nej.
Ja, det ska visas i SVT.
Man på prov.
Ja då.
Om svårigheterna att skaffa barn.
Ja, ja. Låter väl kul.
Låter spännande.
Skrattfest om jag någonsin hört något.
Men det är ju svarta som humorn finns.
Ja. Jag är stolt över Tobias.
Du är stolt över Tobias. Vi satt just och diskuterade om det är nedvärderande att vara stolt över någon. Du tyckte det i förra programmet, Jossan.
Ja, men jag är så nöjd, för jag har faktiskt fått ett brev. Ingen av er, varken du eller de andra två som var här förra helgen, höll ju med. Alla ni tyckte jag var jättekonstig.
Att det är negativt att säga att man är stolt över någon. Ja, jag tycker det är negativt.
Ja. Men då var det så skönt att i alla fall en liten människa hörde av sig till mig och förstod vad jag menar. Så att jag,
okay.
Ja, men jag skulle kunna driva den här tesen i evighet, men jag ska inte göra det. Jag ska inte förstöra programmet.
Hörru, jag måste bara fråga dig, Mikael. Jag vet att du har skrivit en bok som heter Monster, där du intervjuade den notoriska, legendariska mördaren Charles Manson. Hur var det att träffa honom? Du har säkert fått frågan förut, men jag vill veta.
Det var en väldigt märklig upplevelse. Jag fick frågan innan: har du någonsin gått på psykedeliska svampar? Hur så? Varför undrar du det? Fick jag inget svar på. Men det svaret fick jag när jag satte mig ner och pratade med honom.
Varför då?
Därför att det är så det känns.
Det är så det känns.
Har han någon så här övernaturlig förmåga då, med andra ord? Alltså, är det så att han har någon special...
Eller är han bara spritt språngande, som det heter på fackspråk?
Nu får vi ju byta tempus, för nu är han död.
Ja.
Men det finns många som tror att han fortfarande lever tillsammans med Elvis och Michael Jackson och alla vad det är, vilket vi säger
en
del om
hans herrklubb
persona.
Är Elvis död? Okej. Okay. Men är det så här att man möter sådana ondskan själv på något sätt, som Charles Manson har porträtterats som? Blir man lite rädd att man börjar tycka killen är lite intressant och lite trevlig när man sitter och pratar om honom?
Det är lite läskigt att se att man har lite för lätt att prata med varandra. Och förstår varandra lite för väl. Märkte ni att jag inte säger jag längre, utan man, för att flytta ifrån mig? För det är lite obehagligt faktiskt.
Det är det. Blir man rädd för sig själv då, eller hur?
Ja, det blir man. Ja. Man blir rädd för alla.
Nej, men det vill säga, om man skulle säga något lättsamt som du skulle skratta till åt, ja, exakt. Du skulle känna, oj, här sitter jag och skrattar och fnissar med en massmördare. Det är ju inte så trevligt.
Nej, precis så. Jag satt och pratade med en japansk kannibal som var ganska skämtbenägen. Och då kom man på mig själv med att sitta och skratta.
Vi har samma humor.
Ja, fast det är väl inget konstigt egentligen.
Nej, egentligen kanske inte.
Vilka kretsar umgås du i? Jag tänkte, japansk kannibal.
Och
telefonbok, säger jag.
Det är därför jag sitter längst bort i hörnet.
Nära utgången.
Men japansk kannibal, ja. Berätta mer. hur var det? Åt ni något ihop? Eller, nej?
Nej, faktiskt så på tåget på väg ut till förorten utanför Tokyo där han bodde kom jag på mig själv med att jag nog borde stanna. Så jag gick av på en station på vägen och handlade med mig mat så att han inte skulle vara hungrig när vi satt ner. Det är sant.
Ja, hörru nej, vi är ju här, vi börjar japanska kannibaler och Charles Manson. Vart är det här på väg? Jag har hört att Mikael Dahlén har ett dilemma som han har ruvat på i veckan. Berätta för oss.
Jag skulle helst vilja vara anonym. Är det okej? Okay? Det är lite känsligt.
Du heter egentligen Åsa.
Hej, jag heter Åsa och jag har ett dilemma rörande gubbvresigheter och pungrakning.
Oj, spännande. Allt i den ordningen också.
Ja, det är lite frågan i vilken ordning
först,
de ska vara.
Gubbresigheter eller pungrakningen?
Pungrakningen kom först och föranledde gubbresigheter. Frågan är om de får ta sig uttryck eller inte. Jag går på gym tillsammans med min son. Mm. Och vi lyfter en väldig massa vikter, varav ungefär hälften är våra egna som vi planerar att lyfta. Och den andra hälften är alla andras, framförallt yngre mäns vikter. De bara strör dem omkring sig som bor hemma i ett vardagsrum. Mm. Och det bygger upp en större och större gubbvresighet i mig som känner att jag har ingen lust att flytta allas vikter. Jag vill gärna säga till dem att flytta på dem. Jag har hållit det inom mig men känner att det blir mer och mer provocerad när det går så långt att folk även flyttar in i duschen, har med sig raka teraljer och till och med står och rakar pungen i duschen.
På gymmet?
Jo, men visst.
Det har jag aldrig sett.
Och därför vill jag lyfta det här, inte bara för att få hjälp i mitt dilemma utan också för att göra det här till någonting allmänt känt så att vi kan samlas allihopa i bästa fall.
I kanske duschen. Är dilemma. Ja.
Och ditt dilemma är?
Mitt dilemma är att jag vill hemskt gärna säga till de här, det måste vara ordning. Jag känner också att de har dåligt inflytande på min son. Är det här förebilder som min 13-åring ska växa upp med? Jag känner att jag bör säga till dem, plocka undan efter er, bete er. Men då känner han att nu blir farsan lite för gubbresig, det är extremt pinsamt, vi kan inte fortsätta gå på det här gymmet om du gör det.
Ordning och reda på gymmet, är det du eftersträvar och du vågar inte riktigt säga till? Är det det som är problemet?
Nej, precis.
Hur ska han göra? Hur ska han samla, mobilisera kraft för att säga till om att man inte rakar pungen i duschen på gymmet eller slänger en massa strör, en massa vikter kring sig? Vad säger Tobias? Mm.
Ja, för det första, alltså, jag är brukar alltid försvara sådana här spontana ilska. Jag har ju någon slags inneboende rättshaverist ibland som pockar på och som också har hatt och pipa.
Det vill säga skönt att höra. Du såg ut som du skulle försvara pungrakningen först.
Jag kommer till det. Aldrig. Den kommer till barberaren. Nej, men så här, varje gång folk har ett dilemma av den stilen att, och så säger folk jag känner mig som en gnällig gubbe. Fast varför ska man alltid vara gubbe för det? Du har väl rätt att säga ifrån utan att behöva känna nu är jag gnällgubbe. Jag tycker det är relevant att de står och rakar sina pungar framför din sons. Hur gammal är han?
Ja, du har helt rätt. Dessutom heter jag ju Åsa, en gumma. Det är extremt konstigt att det står en man och rakar pungar framför mig.
Ja. Nej, men du kan bara säga till lugnt och stilla att ni kan väl inte göra så här. Min son är allergisk mot hår. Nej, jag vet inte vad du ska säga. Nej, men du kan väl, jag tycker du kan säga till utan att känna dig, alltså, att du är gubbig. Gubbig är vad man säger, vad ungarna har mycket telefon och det är dunka. Det är gubbigt. Men att säga, måste du vaxa ditt skrev framför min grabb? Det känns, det
hur ska jag motivera det gentemot min son då? Som också gärna vill vara. Pernilla.
Pernilla, ja, din son Pernilla. Vad tycker han, har han flaggat för att du brukar vara så där gnällig?
Ja, han är lite besvärd när han ser hur jag börjar.
Okay.
Men vi tror du att han tänker likadant egentligen? Fast just han är besvärad av att du vresig och att ni har samma inneboende ilska där egentligen?
Ja, han gillar inte att folk flyttar in på gymmet, men han kan ändå fördra det lättare än att ha en gubbevresig pappa som skämmer ut honom på gymmet.
Men ja, för där kommer min fråga kommer in där. Störs han väldigt mycket av att det rakas pung i dusch?
Nej, inte så mycket att han tycker att farsan behöver säga till.
Nej.
Rakas pung i dusch, det låter som en låt av galenskap.
Nej, grotesk. Korv i ugn är det. Pung i dusch.
Jag tycker snarare Nationalteatern eller någonting.
Pung i dusch. Det var den nya hitten. Ja.
Samir och Viktor. Pung i dusch. Det är bara släppa den här
pungen. Man rakar pungen. Jag har redan i referängen. Vad säger Jossan? Förlåt,
nej, men jag tycker man kan säga till om vissa saker. Sen, det är svårt den där med att raka pungen i duschen. För just i själva duschen, där är det ju ändå så att okej, man kanske inte vill se någon som står och rakar sin pung. Men faktum är att håret som då lossnar från pungen, det åker ju rakt ner i den här brunnen.
Mm. Ja, eller sprids för vinden.
Jag är för övrigt nyfiken på ditt perspektiv i det andra omklädningsrummet. Ja, händer det liknande på damernas?
Ja, det var det jag tänkte faktiskt komma till härom nyligen, eftersom det finns en bastu på mitt gym, vilket jag tycker är jättetrevligt. Jag älskar att basta. Då har det hänt, två saker har hänt. Nu senast var det en kvinna som satt och käkade någonting, någon mat, någon frukt eller apelsin och vad det var.
I bastun?
I bastun.
Alltid apelsin i bastun.
Jag tycker det var jätteofräscht.
Det är frukt är okej, men kebab har varit så.
Jag tycker inte man ska förtära.
Om man lägger den på själva kol.
Alltså en dryck. Värm upp den.
Gammal artikel. På det. Och fotbolls-VM. Hej, Sverige.
Ja.
Förlåt.
Räkor har jag varit med om också. Det är inte så fräscht i bastun.
Satt han och slafsade, menar du?
En hon. Ja, det var inte blandbastu, utan det var en kvinna. Men, och sen har det också hänt... klippa tånaglarna. Det tyckte jag var riktigt gross. Alltså.
I bastun?
I bastun.
Nej, det gör man ju hemma. Jag vet. Du inte iväg naglar på andra.
Det är pungrakningsklass.
Ja. Men då tänkte jag på det. Det hade ju varit bättre om hon klippte tånaglarna i duschen, men det gör man ju inte kanske. Så att jag kan ju tycka att det är lite olika saker. Men vad jag vill komma till är att man ska faktiskt kunna säga till. Mm. Varför är man så rädd för det?
Men du har aldrig sett kvinnor som rakar sig mellan benen i duschen?
Nej. Aldrig, det gör vi bara inte. Men det där med att sitta och äta i bastun eller klippa tånaglar, det är ju riktigt ofräscht. Mm. Det är ju minst lika äckligt det. Men att säga till om saker, jag tycker inte det är så konstigt. Jag var på så här yogapass nyligen och då var, på slutet så kom det väldigt många till det här passet. Och så ligger alla utspridda på varsin sån där matta. Och så finns det liksom inget space. Men om alla... hoppa fram i salongen eller salen, då blir det utrymme.
Ja.
Så jag kände mig först här, alltså jag orkar inte göra det här, men så bara, jo, jag gör det. Så jag började så här rumstrera runt där, gå fram till dem längst fram och säga, hörni, kan ni flytta fram så vi här bakom kan flytta fram så att vi skapar mer plats till dem längst
bra.
Bak och så där. Höll på.
Kände du dig då som en prudentlig tant?
Ja, det gjorde jag. Fast det kändes ändå bra. Och det kändes nästan ännu bättre för en kvinna. Hon blev så här irriterad på mig. Och jag gillar ju sånt lite.
Jag tror att vi var närma oss en lösning.
Ja.
Skulle du ha tid att följa med mig till gymmet? Precis, ja.
Och som belöning kan du käka apelsin i duschen.
Ja.
Men alltså, Tobias rör vi någonting väldigt spännande här. Så det här med, varför ska man vara gubbvresig? Varför inte bara vresig? När blir man så att säga gubbvresig och när är man bara vresig? Var går den linjen, känner du, Mikael? Är det någon speciell ålder? Är det när man har barn? Eller är det när barnen tycker att man är gubbe? Eller var går gränsen?
Bara,
när man bara är vresig?
Man blir väl bara en gubbe när man är vresig, tror jag. Även om du är 19 bast så blir du en vresig gubbe.
Nej,
om du är vresig.
Nej, då blir man bara vresig eller sur.
Men ibland har man ju rätt med att ilska, skulle jag säga. Om någon, det var faktiskt idag, ska jag säga, så en bil kör på mina barn nästan på väg till deras dans. Han körde mot rött nämligen. Och då var jag vansinnig och skrek saker. Så om någon hade sagt till mig då, åh, gubbvarning, då hade jag knockat den personen som hade sagt det. För då hade jag rätt med att ilska i mig. Så det vill säga, man måste ju få säga ifrån, sen kanske man inte behöver skrika i duschen. Men man kan ju säga, skulle du kunna vaxa dit väldigt vackra skrev? Annorstädes
förresningar, en missförstådd professor.
Säg till
det. Det är en komplimang.
Nej, men man kan säga det på ett snällt sätt. Vet du vad? Jag förstår att du vill göra en vacker sån här hårformation här i golvbrunnen, jättefint. Men skulle du kunna, så säg det när sonen inte är där, ja. Om han kanske byter om så kan du gå in och kolla, skandera, vad heter det?
Alltså jag skulle nog inte störa mig om någon kvinna stod och raka sitt kön.
Inte jag heller.
Jag tror inte jag skulle störa mig.
Nej. Jag tycker det är lite, jag skulle ha problem med att göra det själv, känner jag. Det, men inte skäms, känner man ju så här spontant faktiskt.
Jo, men mer så.
Det är okej, det är liksom stort, man står ju inte bara rakt upp och ner, man får ju nästan gå ner i någon slags...
Ja, i en position.
En position där man är ganska utlämnad.
Ja, men
kanske
precis.
Det är vikarieskämmas, som det heter på akademiska. Jag skäms och hans vägnar.
Ja.
Men det känner jag att jag hade gjort i alla fall.
Ja. Så jag kanske måste jobba med mig själv och egentligen bara vara glad för hans skull. Och som Tobias säger, uppskatta hans.
Och våga vara arg och vresig utan att tro att du är gubbe. Och tycker de att du är gubbe, så säg tack.
Ja.
Tack, jag är 75, jag ser ung ut, eller hur?
Mm. Ja, men man behöver inte låta arg när man säger till.
Nej,
man ska vara så här helt neutral. Bara, kan inte du bara ta upp det där som du lämnar? Alltså att man bara är så här helt... Mm.
Har det här varit ett förlösande samtal, tycker du, Mikael? Känner du att du är redo att ta nästa steg?
Åsa.
Tack. Jo, men det känns väldigt bra att dels få känna att jag delar den här känslan av att det inte är optimalt. Och också veta att jag alltid kan vända mig till Josefin om jag behöver besök på, ja, behöver hjälp på gymmet.
Ja, men jag kommer gärna dit faktiskt och styr upp. Jag kände att jag fick mer smak efter det där yogapasset. Jag vill gärna mucka med folk.
Mm, det är bra. Mm. Det muckas för lite där.
Ja, men det gör faktiskt det.
Okay. Tack så jättemycket, panelen. Nu fortsätter programmet.
Tusen tack.
Nu fortsätter programmet som vanligt. Hejsan, Dilemma-panelen heter Mehmet. Mina föräldrar är över 60 och har båda blivit överviktiga sedan de slutade röka. Jag hjälpte min pappa att bygga ihop några IKEA-möbler förra helgen och han var tvungen att sätta sig ner och hämta andan svettig och röd i ansiktet med jämna mellanrum. De äter onyttigt och rör sig knappt. Jag är orolig, men de tycker att de har gjort mer än nödvändigt eftersom de slutat att röka. De gillar god mat, säger de. Men jag vill ju att de ska leva länge. Vad ska jag göra, undrar Mehmet. Vad säger Mikael Dahlén?
Du ska föreslå snus.
Mm, men de har ju slutat röka och gått upp i vikt.
Mm.
Och du därför... menar att de blir smala snus?
Mm. Snus drar upp, tror jag, ämnesomsättning, blodtryck och alla de här bitarna. Ungefär som rökning gör, men inte dokumenterat, bevisat, lika farligt som rökning.
Tydligt besked från Mikael. Mm-hmm. Är dina föräldrar börja snusa istället? Vad säger Tobias Persson?
Nej, heroin skulle jag säga. Det är mycket då har alla roliga på väg. Nej,
har du sett en tjock heroinist?
Nej, exakt, ja. I rest my case. Ja, men får vi äta mycket sås de vill. Liksom, min pappa inte äta så mycket rött kött. Ja, vad fan ska man äta då? Sallad och skit. Du vet, han är den generationen. Det är det man äter och jag kan inte påverka honom. Du får väl Mehmet då
börja... Det lät som Jossan nästan.
Du får ju Mehmet gå hem tycker jag till dem och så där spontan plinga på med lite nyttig mat och liksom locka med dem på... Vi kan väl bovla och gå promenad. Alltså han får väl göra på ett... Och funkar inte det får han bara lägga ner tycker jag.
Bli en aktiv, ja, helt enkelt förespråkare för...
Men han kan inte bli arg med och kräva, nej, att de ska, för det är, nej, deras val.
Precis, vad säger Jossa?
Ja, dels är det ju duktigt av dem att de har slutat röka. Mm. Och sen är de såna här sköna... De gillar kött och potatis och brunsås och det ju, finns ju inget bättre. Alltså det är ju underbart. Det var det som är meningen att bli lite så här tjock och ful på ålderns höst. Och...
är det meningen?
Ja, men, och
men det
de
finns
ju...
väl ingen värre om man är 60 och försöker ansträngt sig ut som man är 30.
Ja,
det blir bara skit.
Men, så är de ett par också. De verkar ju ändå, jag tänker de kanske har kul tillsammans. Jag tänker att det här med... Att han är så orolig för att de, hur länge de ska leva. Jag tror han kommer leva länge just för att de verkar vara så härliga att göra saker ihop. Sluta röka ihop, de äter gott ihop. Alltså de kommer leva länge på grund av det.
Och han tjuvröker ihop, vad tror du om det?
Ja,
man går ut i skogen och röker, då får de motion frisk. Tänk med att han verkar ju händig. Tänk om man skulle kunna inreda en rökruta sig en kilometer hemifrån.
Oh,
så får de motion på vägen dit.
Ja.
En slinga, han flyttar den varje gång i skogen i olika
tillhåll. Ja, precis. Så mycket rökning blir inte.
Hitta rökrutan, det är en bra...
Har du aktier och Philip Morris?
Ja, det verkar vara så.
Stimulera
ekonomin här.
Men du, Jussan är inne på något ganska specifikt och intressant här. Det är att överviktiga par, har inte de lite roligare än oss andra?
Jo, jag tror
att de gillar, de som omfamnar fettet.
Ja.
De som gillar att äta. Har ni sett sådana
det
par?
Det finns ett bra argument där. Ja. Det finns studier på, nu talar professorn, det finns studier som visar att överviktiga par håller ihop.
Bättre, ja.
Det är en rent evolutionspsykologisk aspekt att man lägger på sig lite. Det är en gemensam trygghet i att den där är inte attraktiv för någon annan. Mm. Blir de för vackra så kommer de kanske tänka på att det finns andra potentiella partners och den här har hängt ihop med länge nog. Mehmet har flyttat hemifrån och kan sätta upp sina egna möbler. Så här kanske är det säkraste sättet att hålla dem samman.
Ja, men jag tycker man kan så här, också om man tänker efter när man har varit hemma hos lite äldre människor, just sådana par, lite småfeta, närma sig pension. Mm. Nej, men det är alltid mysigt.
Det är mysigt.
Det är så mysigt.
Och de
det är så...
möts i maten.
Och det är så gott alltid också.
Och de är så glada i maten.
Ja. De kommer närmare varandra rent
fysiskt.
Det är
fysiskt också.
Men det är alltid såna här skalade kokta potatisar. Och så är det en brun sås och lingon. Just det. Och gröna ärtor.
Det är aldrig rårörda lingon utan det är lingon.
Nej, men det är sylt.
Det är ju alltid goda.
Ja.
Var glad med att dina föräldrar håller ihop och studier visar att överviktigt par håller ihop längre. Så var glad för det, Mehmet.
Ja.
Så sluta bråka med sallad och grejer.
Ja, grattis, Mehmet.
Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Amanda. Jag dejtar en kille sedan ett år tillbaka. Det känns bra, men nu fick jag reda på att han fortfarande har kontakt med sina ex. I synnerhet en tjej som han umgås med. De går på bio, äter och shoppar ihop. Jag blev väldigt sårad när han berättade detta. Och han sa att han kunde dra ner på smsandet och träffas mer sällan om det skulle vara så. Jag brukar inte vara svartsjuk och har inga problem att han har tjejkompisar. Men de beter ju sig som ett par, förutom sexet då. Är jag kontrollerande eller borde jag ställa krav på att han slutar dejta sina ex, som Amanda tycker? Mm. Vad säger Jossan här?
De ska umgås alla tre. Säg bara liksom, men vadå, kan vi inte bjuda hem henne och äta? För då får man också direkt en känsla, vad är det här för tjej? Vad vill hon? Hur är han? Men då ser man det framför sig. Det räcker med en middag så kommer hon veta. För håller killen henne utanför, då är det något fishy.
Och vad säger du, Tobias?
Det är märkligt att man ska umgås så tätt. Alltså shoppa, gå på bio, bovla. Att de umgås väldigt mycket känns märkligt. Om man söker upp henne och sms henne flera gånger i veckan håller på, då känner jag, då är det ett pågående. Om hon inte vill det, Amanda, så tycker jag killen måste lyssna på henne.
Så Amanda har rätt i att det kan vara någon fishy här?
Hon har rätt att känna som hon känner. Jag tycker inte hon ska känna sig att hon är konstig eller kontrollerande, utan hon har rätt att känna att det är...
Micke Dahlén, vad säger du?
Istället för att bjuda hem, åk bort tillsammans. En weekendtrip till Dortmund.
Alla tre. Ja.
Har du varit där? Var det nice? Var det bra?
Eller du propagerar för Dortmund som resemål för att de har ett uppsving inom swingersklubben.
Ja, jag tror det finns någonting där som vi alla skulle kunna lära av.
Men det här är ju intressant. Är ni inne på att man ska umgås, man ska ta med tjejen, sina respektive, och möta sitt ex för att undanröja. Men finns det inte något som skavar där?
Det kan ju bli skavande, men då vet man också att det är någonting som är fishy.
Men det blir ett skitgammalt ex som man har gemensamma intressen med.
Ja, men det är väl fine. Jag tycker inte det är konstigt att umgås med ex, att planera saker med ex, som du var inne på, Tobbe. Jag tycker man kan göra det.
Men om din kille skulle kräva att få följa med varje gång du gör det?
Men varje gång? Det räcker ju med någon gång.
Jaha, nu är det fishy. Ja. Inte varje gång.
Det räcker ju med någon gång för att veta om det är fishy.
Så Amanda ska helt enkelt kräva av sin kille att följa med någon gång när de träffas alla tre.
Lägg inte fram det som att jag kräver, utan vet du, vad kul, ska ni shoppa imorgon? Då kommer jag. Vart ska ni gå? Det har vi inte bestämt än. Jaha.
Alltså om, då är det fishy.
Ja, bolla fram det som ett kul förslag. Kanske hon tar med sig en kompis, sitt ex, som hon inte har lika skön relation till. Hon kanske rent av tycker att hennes ex är lite efterhängset. Då kan hon kanske introducera dem för varandra. Så kanske hon slår två flugor i en smäll där. Blir med sitt ex.
Ja, smart. Nu går vi. Ja, bra. Och så Dortmund på det.
Ja. Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Jag har en liten silver lining idag. Vi har en utbildad person ibland oss.
Härligt. Jag fattar inte, vad menar du?
Det är inte vardag med en professor i studion. Herregud.
Nej, det är sant.
Ja, jag har frågat Leif G.V. att komma hit, men han sover när vi ringer.
Han är väl ingen. Är han professor?
Han är professor i kriminologi.
Ja, det är han.
Eller hur? Mm. Ja.
Ja.
Eller känner inte ni bara professorerna? Har inte ni en sån här hemlig klubb?
Alla professorer känner varandra. Ni vet vad vi möts.
I Dortmund.
Ja. I Dortmund. Där satt den. Hörrni, vi är här för att lösa era bekymmer. Vill du skriva in till Dilemma så gör du det på dilemma@mixmegapol.se. Hanna är näst ut. Hon skriver att hon börjar få känslor för en patient. Spännande.
Oj.
Detaljerna efter reklam. Hejsan Dilemma-panelen, heter Hanna. Jag är en singelkvinna på 45 år som jobbar inom psykiatrin. En gammal vän har dykt upp som patient på jobbet. Vi var nära vänner för 25 år sedan och då hade han känslor för mig. Han har paranoida vanföreställningar och har förlorat alla sina vänner på grund av sin sjukdom. Jag vet att personer med hans sjukdom kan bli farliga för personer i sin närhet. Men jag vill så gärna fortsätta hjälpa honom. Jag är osäker på mina känslor för honom. Han skrivs ut snart och jag undrar om jag borde fortsätta hålla kontakten med honom. Hanna undrar detta. Mikael Dahlén, vad säger du?
Hålla kontakten, absolut. Ni kan bli Facebook-kompisar. Kan slå till på Instagram, kanske.
Men det känns som ett män här. Inte gå för
men
långt.
Men det behöver inte bli vansinnigt mycket mer än så. Till en början. Om hon börjar följa honom i sociala medier så kan hon ju se hur paranoid han är.
Just det.
Är det passande?
Ja, fast lidande av det så behöver hon inte följa honom för han ska känna att han är förföljd. Vad säger Tobias Persson?
Ja, det här ringer väl också lite varningsklockor. Samtidigt, ja, kärleken är blind. Någonstans, alla förtjänar väl en chans. Hon ska nog vara försiktig åtminstone tills han är färdigbehandlad.
Hon ska vara väldigt försiktig, menar du. Vad säger Josefin Kraft om det här?
Jag tycker vi är så himla rädda för knäppskallar och dårar och läskiga typer och sånt där.
Famous last
jag
words.
Menar, hur...
Han höll sig för sig själv. Ja.
Berätta om den japanska kannibalen igen.
Nej, men faktiskt. Alltså jag tycker det finns en så här allmän rädsla för folk som är udda och ha problem och sådär.
Det var lite grann det jag menar också, att alla förtjänar chanser.
Ja, och jag tycker tvärtom. Jag kan tycka att just sådana människor är de mest spännande och intressanta. De har mycket roligare hjärnor, eller inte alla, men jag menar det okej, nu skriver hon ju så här, de som har den och den de kan vara farliga, men det är liksom ändå så här, de kan vara farliga. Vad har han gjort som är så farligt? Han kanske inte alls, jag tror inte alls att han är farlig.
Och sen är det väl oftast att det är de lugnaste vatten också.
Ja.
Så, men alltså, det finns ju en dimension till här. Det är inte bara att han har paranoida vanföreställningar, utan det är ju också så att han är hennes patient för detta.
Etiskt.
Hur är det med etiken där?
Snart skrivs han ut, och det är ju då de i så fall kan starta en relation, tänker jag.
Hur är det med professor och studenter då? Det är samma typ av Mikael Dahlén.
Här var det tyst.
Ja. Ja.
blir det för nära nu? det finns väl en etik där också som är väl ungefär som det här.
Professorer är extremt paranoida.
Mm.
Alla ska akta sig för professorer.
Är det så? Nu blev du genast jättespännande.
Ja, eller hur? Men för att byta ämne till ämnet i fråga, dubbeldejt.
Dubbeldate.
Okej,
inte nödvändigtvis med en professor och en student, men kanske med någon annan brevskrivare som har ex att göra med och så vidare. Dubbeldata. Mm. Det är ju en liten kompromiss. Det kan vara läskigt och svårt att göra det på tumman hand, både på grund av osäkerheten med hans tillstånd, men även om vi tänker etiskt och så vidare. Dubbeldate löser båda de två dilemmana.
Men vad skulle liksom, är det för att hon vill ha en liksom second opinion av sin väninna kanske? Vad tycker du om honom? Eller är det så du tänker? Eller?
Ja, det finns en trygghet överhuvudtaget i att inte bli för upptagen, att gå för långt in i relationen.
Men räcker det inte med att man ses bland folk? Räcker det inte med att man gör en sån dejt? Måste man liksom ha en dubbeldejt? Jag tänker om
men det finns ju en poäng med att ha lite, det finns en trygghet i att ha två stycken, eller i alla fall en väninna eller vän som man känner väl, som man har, när man tar med sig på den här dejten som också har en dejt.
Men vadå, är det inte bättre att bara göra det så normalt som, varför ska man krångla till allting? Varför kan man inte bara göra det normalt från början, och sen om det knasar, om det spårar ur och han beter sig helt vansinnigt, ja, men då kanske det är dags att börja tänka på
Gå på dubbeldejt.
Nej, men jag förstår inte varför man redan från början ska på något vis bestämma sig för att den här personen är så jättekonstig och läskig. Behöver inte vara så.
Var inte så rädd för det udda, släpp sargen och ge dig hän, tycker Josefin Crawford. Var försiktig, tycker Tobias Börse, men alla personer förtjänar
tills
en annan
behandlingen
chans.
Är avslutad, då kan man börja sakta. Ja.
Och dubbeldejt är da shit, tycker Mikael Dahlén.
Professorn är lite snurrig, men
Hejsan Dilemma-panelen, heter Marcus. Jag är strax över 30 år och börjar tappa håret. Jag tycker det är väldigt jobbigt, men vet inte hur jag ska parera min kommande hårlöshet. Jag är singel och inte alls psykologiskt redo för det här. Problemet är att om jag försöker omfamna mitt håravfall men sen ångra mig, så kommer ju alla i min närhet märka det. Borde jag ändå försöka omfamna det, eller ska jag börja med en massa läkemedel och till och med kanske kirurgi, undrar Marcus. Tobias Persson.
Vad fasen, hårlöshet. Alltså, jag tror inte det är bra att hålla på och plantera. Utan nej, låt det falla och raka bort allt. Det är ju modernt. Gå på gym, bygga upp sitt självförtroende på annat håll.
Allt sitter inte i håret, inte som Simson i Bibeln. Vad säger Josefin Crawford?
Ett ex som jag var tillsammans med, han gjorde faktiskt en ganska rolig sak. Det kanske var vår andra eller tredje dejt. Och helt plötsligt så ska han börja rabbla så här saker. Jag håller på att bli lite tjock här på magen, och så ser du här är lite flint, jag håller på att bli tunnhårig, och min ena framtand, det är bara fake. Alltså det var som att han skulle så här redogöra bara så att jag inte köpte grisen i säcken.
Det var
på
som en Blocket annons, den här byggaren är lite trasig på undersidan.
Titta här, okay.
Gick du igång på det, alltså att han blottade sig på det sättet?
Ja, jag gjorde det.
Ja, okej.
Okay. Så det funkar, det är ett tips att han försöker omfamnare, och om han blir nervös så gör en grej av det,
var öppen med din ängslan helt enkelt. Mikael Dahlén, vad säger du?
Mössa. Det är kallt utan hår, det vet jag, för jag var ofrivilligt hårlös några år. Så jag frös på vintern och så blev jag bränd så in i helsike i svålen på sommaren.
Ah. Vad hände med ditt hår? Du fick plötsligt håravfall.
Det började trilla av utan att det var helt klart varför.
Vilken ålder?
Hudåkomma. Faktiskt kring de 30, precis som. Mm-hmm.
Intressant. Och det där kan komma och gå alltså?
Ja, kanske. Jag har alltid massa med mig.
Okay. Men du har ju jättemycket hår ska jag säga till radiolyssnarna. Ja. Det är långt, stort, härligt hår.
Det finns hopp. Det kanske var det bästa som kunde hända för min hårkvalitet. Vem vet?
Om man får psykisk stress kan man ju tappa just hår det. Också.
Det ja, och jag tror att det blir självförstärkande för jag blir stressad av det och då så blir det ännu värre.
En ond cirkel såklart.
Ja. Precis. Så det var väldigt skönt med mössa. Mössa hjälper kanske också den här ångesten man kan känna om man tappar hår och man liksom känner att nu börjar jag bli gammal trots att jag inte är gammal. Mössa är ju lite barnsligt, ungdomligt sådär som man kan kompensera med. Det är också en tillfällig lösning för det kan vara att det blir som för mig, för hans del, mitt hår är tillbaka i överflöd. Jag tänker också att det finns hopp för det händer saker hela tiden och jag har lite insyn i rätt spännande experiment. Bland annat så har man testat prototyper för att 3D-printa hår rakt i svålen. Hur jäkla coolt är det?
Spännande!
Eller hur?
Jag vill ha adressen.
Så håll ut. På med mössan ett par år, sen kommer 3D-printarna. Det finns massa spännande såna grejer. Så det är loppet inte kört. Jag brukar känna några på mitt gym som ofta rakar pungen och tänker att där
kanske
finns.
Kan man köpa hår från dem? De kring som är tjackpund alltså. Har du ett par hår över.
Men det här är ju en hel polisong här i golvbrunnen.
Överkam. Smaka på den. Hur känns det tycker ni spontant?
Ja, jag vet inte. Jag är ingen fan av det där slickade med fem hårtestarna. Nej.
Men det är väl i stort sett sista stadiet på hipstervågen. Man har testat de här gubbmustascherna, gubbmössorna och allting. Så överkamning skulle kunna vara nästa grej som kommer.
Det är den nya svarta.
Nej.
Kommer ihåg vad ni hörde det första när man lyssnar. Ja. Överkam. Det är 2020. Ja, det känns väl att du ska bejaka det här eller så finns det intressanta nya studier som gör att man kan faktiskt 3D-printa hår rakt in i svålen.
Håll ut,
det kommer nya rön hela tiden, Marcus. Hej Sandilemma-panelen, jag heter Liam. Jag och min flickvän bor ganska nära hennes föräldrar. De är supersnälla och bjuder oss på restaurang ofta, men kan inte bete sig. De rapar med öppen mun, pappan flörtar med servitrisen, klagar på notan, skickar tillbaka maten och så vidare. En gång funderade han på en förrätt och smakade han av bordsgrannen för att se om det var värt att beställa. Det var det tydligen inte. Vi får gratis middag av dem, vilket är jättesnällt, men jag står ju inte ut med det där andra. Ska jag vägra följa med i framtiden eller ska jag försöka uppfostra mina svärföräldrar? Undrar Liam. Vad säger Tobias Persson?
Alternativet är att du beter dig likadant.
För att göra en spegelbild till dina svärföräldrar.
Exakt, en spegelbild är att du, när du är hemma hos dem kanske också lägger upp fötterna och går in i kylskåpet och lägger en brakare och bara kör fullt ut. Om de inte reagerar så är det kanske dags att byta svärföräldrar. Och de tycker att han är en av oss.
Ska flickvännen behöva lida för det här?
Nej, det är sant. Det är sant. Men,
Jag gillar att dina svärföräldrar så bye-bye.
Precis. Ja. Nej, det är kanske inte okej. Okay. Det kan inte den mest välgrundade åsikten. Jag hade inte kunnat sitta med sådana människor på restaurang. Jag skäms så mycket.
Men vi var inne på det här innan i tidigare dilemma att det här med att säga ifrån. Ja. Att vi är för dåliga på det i det här landet. Att bara säga så att lägg av med det där, så umgås inte jag med er.
Ja, faktiskt.
Är det så han ska säga? Eller?
Ja, det tycker jag man kan säga. Men återigen på ett snällt sätt. Det vill säga att jag tycker
det kom det svenska in.
På ett snällt sätt.
Och då kommer den där. Säg så här. Vet du vad? Alltid där.
Farbror Melker.
Vet du vad? Jag tycker att du borde... Ja.
Josefin Crawford, vad säger du?
Jag har funderat på det där med vissa människor som beter sig på restaurang. Och så har jag tänkt så här, men hur kommer det sig att de beter sig så på restaurang? För de beter sig ofta inte så hemma.
Nej.
Det är någon grej så här att men nu är jag på restaurang så nu ska jag visa mig på styva linan och tycka att vinet är äckligt eller så här, skicka ut mat och... hålla på och göra pinsamma skämt med kyparna eller whatever. Alltså,
men äta av bordsgrannens förrätt och
ja,
sen,
det var
inget gott.
Det var väldigt konstigt, men då måste han ju fått något tillåtelse att smaka först.
Det är inte säkert.
Det är inte säkert med tanke på allt det andra.
Crème brûlée.
Nej, men jag tycker det känns...
lös.
Nej, men det jobbiga är ju att det är så tillgjort. Att det är som ett skådespel. Det är det som... Så, det tycker jag är det värsta.
Tror du de håller på att show off?
Ja, men det är det de gör. Uh-huh. Och det är det alla gör som håller på att tramsa sig på restaurang. Ska hålla på och ställa, liksom vara konstiga bara för att de är på... Som så här, oj, är det så speciellt att vara på restaurang som man måste hålla på och knorvla till
sig? Men är vi inte lite för vördnadsfulla på restaurang? Vi betalar överpriser och ändå så är vi så nästan hykade och inte vågar säga ifrån.
Ja, men det är så behöver det inte vara. Men...
Behöver inte, men det är så.
Mm. Lär svärföräldrarna att använda Instagram och ta varje tillfälle när de är ute och äter. För då blir de väldigt självmedvetna, visar studier. Betydligt större sannolikhet att de kommer regissera middagen för att den ska vara riktigt snygg. Så funkar inte det utan att de är lite pajsiga sådär, så gör en reality-såpa på det.
Men du, alltså Mikael,
det känns
du
är det professor. På elden nu.
Du är professor. Det här med att visa studier, är det något du drar till mig ibland? Så är jag skapar professor. Eller finns det studier för att folk beter sig som använder Instagram bättre? Det finns sådana studier.
Gick han
på det? Det finns studier för det alltså.
Ja, sociala medier gör oss väldigt självmedvetna. Mm. Vi har en benägenhet att regissera våra liv utifrån till exempel Instagram.
Jo, fast det är ju bara när man gör den där lilla händelsen på Instagram eller tar den där bilden. Sen fortsätter ju rapandet och svinandet. Ja, exakt.
Ska du inte ta en bild till? Nu kommer förrätten och efterrätten och mellanrätten.
Risken
och
här är väl att
du... Mikael säger någonting otroligt vist här. Det är ganska logiskt att det där händer. Mm. Man till och med filmar dem. Så här ser ni ut. Så lägger man ut det på Instagram. Mm. Kanske.
Ja, du menar att de ska filma svärföräldrarna för att se vad de gör?
Ja, eller man kan lära svärföräldrarna göra det själva också.
Men så tror att du häller bensin på brasan att de tycker bara det är ännu roligare. För då går de fram till nästa bordskan och säger hej, selfie, klick, och så käkar de upp deras banan. Och så liksom, för då, jag tror att du ger, det är som att ge en apa en pistol, då smäller det. Ring Kanal 5, det här är en såpa på gång.
Det kan bli ett mediafranchise.
Jag skulle faktiskt sluta ut och käka med dem där.
Sluta ut och käka med mina svärföräldrar, tycker Josefin Crafoord. Lär dem att använda sociala medier för att studievisa.
Lägg ut.
Och alla kommer bli lugna och fina. Tobias Persson tycker att det är en riktiga rötägg det här. Var det så du uttryckte dig nästan?
Fast väldigt försiktigt. Jag sa vad det
är. Fast säg det försiktigt och snällt.
Be dem snällt och gör de inte det så får du börja slafsa också. För att se om de vaknar.
Nej, men alltså, det där med apa och pistol, det var det bästa du har sagt någonsin. Tror jag.
Ja. Det får bli sista året, tack. Hej Dilemma-panelen. Jag har varit ihop med en kille sedan ett år. Vi har haft ett fantastiskt förhållande, men nu har han återfunnit sin religion och vill spara sig till äktenskapet, som man säger. Han sexvägrar helt enkelt. Jag känner mig inte redo att gifta mig, men det är svårt att leva i ett celibat numera. Vi bråkar mer än vanligt och jag vet inte vart jag ska ta vägen. Vad hade ni gjort om ni var jag, undrar Elinor. Josefin Crafoord, känns som jag vet vart du är på väg. Mm,
nej, jag hade ju blivit väldigt misstänksam. Nej, jag säger bara att förmodligen har han väl varit otrogen och åkt på någon könssjukdom.
Ja, det är så
enkelt. Han håller på att behandla sig nu. Mm. Och väntar på att han ska bli bra. Återfunnit religion. Mitt i förhållande, plötslig celibat. Vad är det för konstigheter?
Vad heter det? Trossamfundet? Klamydia-sällskapet?
Ja, klamydia-sällskapet tror jag att det här handlar om. Okay. Ja.
Vad säger Mikael Dahlén om det här då?
Jag säger att det finns en hel massa sätt att ha sex på som går att utforska och förkovra sig. Det här kan vara ett ypperligt tillfälle. Se var gränsen dras. Mm. Så det där tror jag är lite, nu pratar ekonomiprofessorn, det tror jag går att förhandla lite så.
Mm. Hur börjar man en sån förhandling, Mikael?
Jag tänker att man förhandlar med sig själv. Man får känna efter, är det här sex? Om jag stoppar den här,
famous last words.
Om jag gnuggar lite här, om du står där borta och jag... Ja. Det finns ju massa sådana varianter.
Vad säger du, Tobias Claesson?
Jag tror att det är ohållbart om en part... vill och den andra inte vill, då blir en person ständigt lidande. Och jag tror att det är svårt att... Däremot så tror jag att det kan vara så att religionen har väckt i det här fallet. Om man har gått tillbaka till, han har inte funnit Gud precis, utan han har gått tillbaka till en religion. Mm. Vi har det så magiskt nu, så att det här magiska vill jag liksom lite längta till igen när vi gör det på riktigt. Det kan vara så. Men jag tycker fortfarande att hon har rätt att kräva av honom att hon behöver närhet, fysisk ömhet. Om hon behöver det och känner det starkt, så måste hon få det av honom. För annars kan ju inte hon leva, och då är inte hon lycklig. Om man säger att om 5 år ska vara ett bröllop på en bergstopp. Om 5 år kanske jag har dött inombords. Halleluja, vad ska han göra då? Alltså, det måste ju mötas där.
Ja, det var inte det kontraktet hon gick in med honom. För hon gick in i kontrakt där de hade sex och sen bara boom, bryter han det kontraktet.
Ja, det är en förhandlingsfråga, det får man omförhandla.
Det är värdelöst.
Det är fler människor som är religiösa nu för tiden än vad man tror. Så han kanske inte vill ha hennes, han kanske vill ha Guds hand istället för hennes hand.
Han kanske har...
Förlåt.
Flocklös kan det ju vara också.
Ja, du är inne på sjukdomar.
Så finns ju olika könsfunktioner.
Vi pratar teologi och sitter här. Gonorré, klämmer ju det.
I Sverige, då tror jag man ska springa långt. Alltså.
Nej, men, eller då, en sista alternativ. Att, om man säger, jag vill gifta mig först. Bra, då bokar vi åker till Las Vegas så 2 veckor och så gifter vi oss snabbt så har vi gjort det. Alltså,
Snabbt bröllop är ditt... Konfrontera honom och titta honom i ögonen och säga så här, jag vet att du har klamydia, jag tycker Josefin Kraffen att du ska säga. Och förhandla och se var gränsen går vid sex.
Utforska de erotiska utkanterna.
Hejsan, Dilemmapanelen heter Nikita. Jag är 18 år och sista året på gymnasiet. Det har länge varit bra kemi mellan mig och min bästa killkompis. Nu har jag dessutom fått reda på att han har varit intresserad av mig under en längre period. Problemet är att han har skaffat flickvän nyligen. Jag vill förtydliga att jag inte har blivit intresserad av honom på grund av att han blivit otillgänglig, men jag är kär. Är det omoraliskt av mig att berätta för honom hur jag känner? Undrar Nikita. Den tar Mikael Dahlén.
Nej, det är inte omoraliskt att tala om hur hon känner. Att försöka sätta käppar i hjulet på olika sätt, det är omoraliskt. Men att tala om hur hon känner, det tycker jag är en skyldighet hon har gentemot både sig själv och honom.
Okej. Okay. Mm. Ska hon söka upp den här killen då?
Efter 25 själv... år.
Ska efter 25 år göra det. Vad säger Jossarna?
Nej, dags att sätta käppar i hjulet, säger jag.
Varför inte följa Mikaels direktiv och bara säga vad du känner? Därför du vill att aktivt sätta käppar i hjulet.
Men det händer ju ingenting om man säger vad man känner. Alltså det,
man måste
göra någonting för att det ska hända grejer.
Nu sätter så mycket på Julia Roberts film.
Ja, men det här eviga babblandet, det ska pratas och, men mycket snack och liten verkstad, du vet. Jag gillar inte det där. Jag tycker man ska skrida till verket ordentligt. Jag tycker hon nu ska lägga in råstöten verkligen här.
Lägg in råstöten?
Ja, innan det är för sent. Det är nu. Nu är det skarpt läge. Det är nu det gäller de närmsta dagarna.
Inte tanke på hans förhållande. Respektera det. Det är inga
tankar. Någon ny flickvän. Vad är det att hänga i granen?
Tobias Persson, vad säger du?
Relationsexpert. Jag är en blandning av Micke. Jag är snarare på Mickes front den här gången. För jag tycker, hon ska lägga fram vad hon känner. Men då minst har hon planterat ett mjukt och fint frö som han kan grunna på. Och i och med att de ändå är kompisar så får det blomma. Eller så känner killarna, jag är förälskad i min nya tjej, eller min tjej nu. Men att gå fram och liksom tja! Och hångla upp honom, då tror jag att han krampar och inte ger henne en chans.
Nej, det tror jag inte.
Det här med att sätta käppar i andra förhållande, som man är kär i någon, det känns som att hela den historien föll ur dig själv, Josefin. Har du varit med om det här? Har du gjort det en gång?
Ja, det är klart. Men det är ingenting, det är inte som att jag tänker så här, nu ska jag göra illa någon. Jag tänker bara på mitt eget bästa.
Ett rovdjur. Jag tänker på vad jag behöver.
Okay. Man kan inte hålla på och ta hänsyn till allt jämt och ständigt, framförallt inte killars nya flickvänner hit och dit.
Nej. Okay.
Eller gamla.
Det är ord och inga visor från Josefin Crafoord. Sätt käppar i hjulet. Go your own way.
Det är han som ska välja ändå. Så.
Precis.
Ja,
precis.
Han har möjlighet att tacka nej.
Och man ska göra sitt bästa. Man ska köra sitt bästa krut.
Ja, absolut. Ja.
Okej. Var lite mjukare och säg vad du känner. Tycker de härligt sköna killarna.
Bjud på te innan ni kommer med raffsäcken.
Du, jag tycker om dig. Jag tycker du om mig.
Ja. Nej, det inte den vägen. Tycker Josefin, det har framgått. Tack så mycket. Hejsan, Dilemmapanelen. Jag heter Sara. Min pappa är en speciell person. Han har vuxit upp kring män. Hans pappa uppfostrade honom och hans bröder. Idag bor jag själv med honom. Han har för vana att dricka öl och kolla på tv helgerna i ända. Det som stör mig är att han sitter och reagerar på snygga tjejer som dyker upp på tvn. Uff! Nice! Och vilken rumpa slinkar ur honom efter några öl. Jag har försökt peppa honom till att göra andra saker med sitt liv, men det är ju upp till honom. Däremot så stör jag mig på att han sitter och objektifierar kvinnor i vardagsrummet på helgerna. Samtidigt så verkar det vara det han har i sitt liv. Ska jag ändå ta ifrån honom detta, undrar Sara. Vad säger Tobias Persson?
Nej, men snälla, det är väl bättre att han gör det där än på krogen. Oh, nice, rump. Nu blir det skånska igen, förlåt. Men det är väl bättre att han gör det hemma framför en skärm än att sitta på krogen och på busshållplatsen och mumla. Vad fan? Så länge det är fortfarande komplimanger, så här, hon ser trevlig ut, det var en tjusig dam, eller en trevlig häck. Det är väl ändå okej, får man säga.
Är det samma sak? Det var en tjusig dam och fett ass.
Fett ass, ja, det är kanske en moderna version av vad gör du ikväll? Ja.
Men Sara störs ju av det här.
Jo, men, ja, men då får hon väl, ja... Han är vuxen, ja, det är hans tv. Alltså.
Så du tycker att det är bättre att göra det hemma om man kan inte lära gamla hundar sitta? Är det det som är grejen?
Jag tror att hon får sätta på någon liten iPod eller någonting så länge, eller poddradio, vad heter det? Någon slags, ja precis, eller trattgrammofon. Nej, men lyssna på någonting annat och låta han mumla lite grann. Men det är kanske en timme på kvällen, det gör väl ingenting. Släpp det.
Okej, vad säger Josefin Crafoord?
Nej, jag tycker han måste sluta omedelbart. Mm. Så jobbigt med någon som sitter och kommenterar vad som händer på tv, men bara det.
Du menar rent generellt, inte det att han objektifierar kvinnor?
Jo, det också. Det är ju dubbelt dåligt. Men till att börja med att han sitter där, dricker bärs hela helgerna och bara skön brud, fan, vad är det där för patraska? Varför säger han så? Alltså man vet, men jag hör ju hur det där låter. Så jobbigt.
Och där ska, och vad ska Sara göra då?
Nej, men det där kan ju bli pinsamt också om hon till exempel tar hem en kompis och sådär. Jag tycker hon måste uppfostra sin pappa lite grann.
Mm, hur gör hon det då?
Se till varje gång. Alltså det kan ta tid det här. Kanske en flugsmälla som hon daskar honom i huvudet med varenda gång. Ja, men kanske, alltså, som ändå inte skadar.
Vad säger Mikael Dahlén om det här?
Det skulle kunna vara så att han har Tourettes. Han kanske gör det hela tiden. Ja. Men det bara märks framför tvn. Det skulle kunna vara så att han inte gör någon annanstans därför att han upplever katarsis, som det heter. Han får utlopp för allt det här som är uppdämt inom sig. Mm. Japanerna till exempel, de går in i rum och slår sönder saker som företagen betalar åt dem för att de ska bli mer till fred och mer produktiva på jobbet.
Så vi har ett rum här faktiskt. Lite porslin som man kan
kanske det är hans katarsis för att bete sig i möblerade rum i ett fungerande samhälle i övrigt. Det vet vi inte om det kan vara någon av de delarna.
Men det hade varit helt okej om han bodde själv. Det är just att han faktiskt bor med henne också. Han har ju ingen respekt, tycker jag, för sin dotter. Och han visar också en gammeldags och tråkig bild av hur vissa män fungerar.
Han har ju aldrig fått en kvinnas perspektiv. Men nu har han ju en kvinna i familjen som borde dela med sig av sitt perspektiv.
Ska hon också börja säga, han skulle man lägra. Ska hon också hoppa in i den matchen och säga, den...
Nej.
Nej, hon ska vara lika verbal men uttrycka sig på sitt sätt. Och bjuda på sitt perspektiv.
Men om det nu är katarsis, alltså någon slags förlösning som han bara spyr ur sig här. Är det sunt då, menar du? Är det sunt att göra det?
Där tvistas det ju bland japaner. Amerikaner som har liknande saker med att slå sönder tallrikar och så vidare. Och en ekonomiprofessor som nog landar i att bereda honom ett litet rum då. Där han sitter alldeles ensam utan att förpesta tillvaron för sin dotter och eventuella andra. Gör det uppenbart för honom att det här är hans katarsiskammare.
Intressant, den såg jag inte komma, Mikael.
Det är ett vanligt katarsiskammare som arga snickare brukar bygga, en katarsiskammare.
Sara, bygg en liten friggebod där din pappa kan vara själv och säga vad som helst och det kan bilen, till och med vara sunt.
Bilen brukar ju annars vara en perfekt sån katarsiskammare, tänker jag.
Ja, vi har ju det alla i oss, sitter i bilen och skriker, för det hör ingen oss. Men i socialt, när dottern är där, är det inte lämpligt, menar Tobias och Josefin.
Jag håller med om det. Alltså, det finns något sunkigt att sitta där och kolla hennes patta. Men pappa, jag sitter här. Det håller jag med om. Men om man bara säger, hon ser trevlig ut. Om man är lite snygg i sina komplimanger till kvinnor på scen.
Men det kan inte Sara styra övertydligen. Men förslaget från Jossan är helt enkelt att du ska snacka mycket mer med din farsan där.
Ta till fysiska grepp också. Som flugsmälla eller blomspruta.
Okay. Som är på katter.
Yes. Så att liksom varje gång det sägs så... Pssht,
tack så mycket.
Ett litet sprut helt enkelt.
Tack så mycket. Ja.
Ett sånt sprut. Vattensprut.
Hejsan, Dilemma-panelen, heter Theo. Jag dejtar en tjej som jag gillar väldigt mycket. Vi har setts några månader och nu börjar jag inse att hon inte har så många vänner. Hon har en syster som hon umgås med lite då och då, men när jag vill hänga med mina kompisar eller vara själv så blir hon alltid lite snopen. Jag får dåligt samvete av att hon bara sitter och väntar på att jag ska höra av mig. Är det en för stor mismatch det här för att det ska funka, undrar Theo. Mikael Dahlén, vad säger du?
Ja.
Det funkar inte ihop.
Jag tror det är svårt att få någon att bli mera vänskaplig än man är eller att lägga band på sig. Så i förlängningen tror jag att det är svårt. Så gör pinan kort. Mm. Tack för mig.
Hej. Opposites attract är ingenting som du. Du är lika barn, lika bäst bland för dig.
Nej, jag tror absolut. Men om det nu är så att han upplever att hon blir störd och han blir störd på att hon blir störd. Det kommer att förvärras och förstärkas. Det kommer braka åt Hälsingland.
Fanders. Vad säger Josefin Kaff?
Ja, jag bara copy-paste på det.
Mm.
För grejen är att hon inte har mycket vänner. Det handlar ju inte det här om. Det här handlar om att hon får honom att känna dåligt samvete.
Mm.
Hon skulle lika gärna kunna få honom att vara helt bekväm med att träffa kompisar och göra andra grejer. Men hon gör ju någonting. Hon håller på med någonting här. Så att,
det är någon slags passiv kontrollbehov.
Ja, exakt. Så att, ja, men något sånt, så, tror jag. Så att, och jag kan känna igen det här lite grann. Jag själv har varit med om det med killar som har varit lite åt det hållet. Och jag känner igen det även från bekanta som har haft ihop det med personer som har varit lite sådär.
Så jag pinar kort, du håller med Mikael där?
Ja, jag tror inte det kommer hålla. Jag tror inte det kommer funka. Ge det en månad till, men sen...
Sen.
Stek.
Okej, vad säger Tobias?
Nej, håll kärleken väl i. Det här ska vi dra ut på. Jag tycker att, men tänk om ni är så här krasst. Det finns faktiskt en del människor. Nu sitter vi här i studion och är mångfacetterade och trevliga. Jag har massor med vänner och kollegor. Det finns människor som är ganska ensamma. Så hon kanske inte har mycket kompisar. Men hon kanske är en jättebra tjej som älskar honom. Hon helt enkelt bara längtar efter att han ska komma hem. Så han kanske får bjuda med henne i sin vänkrets. Så kanske hon får egna vänner i hans vänkrets.
Mm.
Och så vidgar hon sin vid sitt sociala liv. Hon kanske bara helt enkelt är väldigt ensam och varit mobbad, vad vet man?
Det kan också vara tvärtom. Jag tror risken finns ju att vi pådyvlar henne värderingar att det är bra att ha många vänner och hon vill hon kanske inte alls vill ha det.
Nej, det vet.
Hon är ett psyko.
Men då tänker jag så här, halfway house då, att visa henne Facebook, det finns massor av människor och staka där vi konstaterar tidigare. Testa det som en variant. Går ni igång på det så...
Ja, men vem vill vara ihop med någon som bara sitter och glor på Facebook när man är ute med sina kompisar? Alltså man vill ju vara ihop med någon som också har vänner, som också gör saker. Eller en hobby. Som sagt, det behöver inte ens handla om vänner. Att hon liksom säger, åh vad skönt att du sticker iväg. Då kan jag ägna mig åt mitt akvarellmåleri eller whatever. Men att hon bara säger... sitter och väntar.
Vad har du gjort? Jag målat en tavla av dig.
Ja. Kan det vara så här att hon är bara väldigt, väldigt kär i honom och han är inte så kär till?
Ja, det är det. Vet du vad? Det finns
de har bara dejtat lite grann om honom.
Han kanske är en sån som är badminton idag igen, men du spelar pingis igår. Men det var igår, nu är det badminton. Och hon kanske bara vill umgås med honom för de har träffats precis och hon vill bara vara med honom. Så det kan inte alls är så att hon är en ensam...
Men hon ger ju honom dåligt samvete. Det är det värsta man kan göra. Och varför vill man göra det i början av en relation? Det har man ju varit med om. Man har varit ihop med någon kille som direkt efter så här 2 veckor bara plötsligt ska få en att känna sig så här dum för olika saker. Det är det värsta som finns. Då är det hejdå direkt.
Bara för att du ligger med andra liksom, så börjar de klaga.
Nej, inte sådana saker.
Nej, det funkar inte. Det är sånt man har mammor till.
Ja.
Mikael.
Nu kommer ekonomin in i...
Gör slut, gör pinan kort av plåstret fort, tycker Mikael och Jossan. Ta dig en liten chans och ge dig lite mer tid, tycker Tobias. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Victoria. Jag har fått ett tufft cancerbesked och har bara några år kvar att leva. Min kille har hittat en alternativ behandling nere i Europa. Det kostar flera hundratusen, men han vill starta en insamling och bränna våra besparingar. Vi har en 4-årig tjej tillsammans och min önskan är att han ska spara pengarna för deras framtida liv. Även om det finns fall där patienter har fått extra tid så ställer jag mig skeptisk till alternativ medicin. Min kille är däremot bestämd. Han vänder det alltid till att vår lilla tjej behöver så många år hon kan få med sin mamma. Vad ska jag göra? Undrar Victoria. Den här är inte helt lätt. Vad säger jag, Tobias Persson?
Ja, det här är bland det svåraste jag har hört. Ja du, jag får magont bara av det här. För att han har väl rids av såklart det här, en slags förståelig desperation att ha med henne så länge som möjligt. Och mm. samtidigt, om mamman ligger i princip väldigt sjuk och bara tynar bort och mm. får ett extra år knappt i närvarande och råkar prata. Frågan är hur mycket det ger en fyraåring. Alltså jag vet inte, det är väl det som är hela kruxet.
Nej, för om man har några år kvar så är det kanske går bort när dottern är sex. Och, ja. Vad säger Josefin Kraft? Det här är ju jättesvårt.
Ja, det var jättesvår verkligen. Det är svårt att sätta sig in i. Och det, här handlar det ju väldigt mycket om kommunikation. Mm. De två emellan och att de kommer fram till någonting tillsammans. Man förstår båda parter. Jag tycker verkligen att han ska respektera vad hon vill. Mm. Samtidigt som ja, men just nu så är de ju båda vid liv och hon har ändå fått några år. Så jag antar att hon är rätt okej just nu. Mm. Ja, men då kanske det ändå är värt, alltså då kanske hon ändå ska överväga det här alternativet. Och om han vill starta en insamling för att de ska ha råd att göra den, ja, gå igenom den här alternativa grejen, så det tycker jag ändå han ska få göra.
De så fast hon inte tror på alternativet så ska hon ändå ställa sig bakom till hans vilja.
Han kanske behöver det för att han ska överleva det. Han har gjort vad han har kunnat.
Och han lever kvar.
Sen,
han
bara, precis. Sen handlar det också om vad är det för alternativ metod? Är det en väldigt plågsam, smärtsam grej som är bara gör det tufft och jobbigt? Om det bara är en medicin som ändå inte gör att skedet blir värre rent fysiskt, alltså, då kanske det kan vara värt att prova så att... Oh!
Tufft. Vad säger Mikael Allén om det här?
Mikael Allén säger att pengarna är totalt jäkla oväsentliga. Lita på ekonomiprofessorn. Det är inte en fråga om pengar på något sätt. Det är en fråga om marginalnytta och marginalkostnad. Marginalnyttan är uppenbar för dottern som är så ung. För varje månad, vecka, dag så ökar nyttan för henne att umgås med sin mamma. Hon kan umgås på ett mer genomgripande sätt när hon blir äldre, mognare. De kan ta in varandra på ett helt annat sätt. Så för dottern är det extremt värdefull.
Så varje dag när mamman är vid liv så är det bra för dottern som ska göra det för dotterns skull?
I högsta grad. Dottern kommer aldrig säga nedrans också. Jag fick ett år extra med mamma, jag hade hellre tagit pengarna. Det kommer en dotter aldrig säga.
Nej.
Marginalkostnaden, precis som ni varit inne på, det är hur plågsamt det är för mamman. Om det innebär ett oerhört lidande för mamman så... behöver det vägas. Men givet att det inte är det, det verkar inte framgå nu, så tycker jag att det såklart överväger marginalnyttan för dottern.
Dottern är första rummet och varje dag är en ynnest för dottern och dottern blir starkare av det.
Mm.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Jim. Jag har skrivit 6 noveller som till stor del bygger på mitt och exets sexliv. Jag vill ge ut dem. Försöka kontakta ett förlag eller lägga ut på internet. Jag har ju själv klart bytt ut hennes namn, men när jag nämnde det för henne blev hon skogstokig. Hon menar att folk som vi känner kommer veta att det handlar om henne och hon tycker att det är privat. Det är ju min historia också, tänker jag. Borde jag ge ut dem i alla fall, trots att hon inte vill, undra Jim.
Kan man inte göra så här? Erbjuder henne, okej, du får pengar, du får procent av försäljningen. Kanske hon, I like, kinky. Hon kanske gillar tanken på att om det här blir en pocket som börjar snurra, då kanske det ger pengar. Då, alltså, så kan det vara. För annars känns
pengar
det som
att, är ett afrodisiak,
menar du? Ja, men jag menar, jag kan förstå någon. Har du tid? Jag kan förstå, i och med att han har skrivit, och han liksom gjort ta patent på deras upplevelse, i och med att han har kokat ner det på sitt sätt och gett ut en bok. Men om hon då åtminstone får lite pengar för sveda och verk, så kanske det kan hjälpa till, jag vet inte.
Vad säger Josefin Kraft om det här?
Nej, jag tycker inte hon ska ha några pengar. Jag tycker han ska ge ut. Han har ju bytt ut namn och sådär. Mm. Så att då klarar han sig undan. I det stora hela, i stora vida världen, vad spelar det för roll? En liten bok, lite text, lite sex. Nej, men jag tycker inte det. Om boken blir en succé kanske hon kan skriva en egen bok och ge ut sin vinkel på det eller dra det vidare. Eller, ja, hon kanske kan nyttja det på det viset.
Kan vi få det ekonomiska perspektivet på det här, Mika?
Studier visar att fakta och fiktion är två olika saker. En sexnovell skulle jag nog kategorisera som fiktion snarare än fakta. Omfamna den möjligheten, gör henne mytisk. Gör henne larger than life på alla sätt.
Så du kan få bli sen och säga, det gjorde jag inte alls. Jag slutade precis innan.
då är ju problemet löst med att hon inte känner igen sig. Hon plockar godbitarna. Men det där känner jag igen, det där fantastiska. Vilken hjältinna jag är. Men sovrummets det... Lisbeth Salander. Och resten kan hon
Vad han än skriver så finns det ju massa i världen som har testat på det där eller gjort det där på samma sätt. Alltså det
så är den helt
det...
ointressant, den här sexnovellen. Det är det
jag säger. Nej, men jag menar bara att jag tycker man sätter sig själv på en väldigt hög häst om man som hon är så här: åh nej, du beskriver vad vi har gjort i sängen. Men gud, alla har väl gjort det där. Det är väl ingenting att hålla på med. Tjafs om.
Okej. Okay.
Men okay. Tänk om de gjort verkligen alltså saker som är, ja precis.
Ja men säg då, ge mig ett exempel.
Ja, exkrement över ryggrad. Nej, men folk som bajsar på varandra.
Du känner vänner allt, det där är Julia. Det luktar så mycket Julia om det här.
Vem har inte bajsat på sitt ex? Eller vad menar du? En del människor gör ju sådana saker med blöjor och grejer. En del gör ju sånt. Och jag tycker det är ganska äckligt.
Det känns ju inte
äckligt.
Så sexigt.
Ja, fast det är ju en fetisch. Vissa gillar ju sådana grejer. Och jag menar, om de har gjort det och hon ångrar sig, du kan inte det är kul att veta att...
Nice of the behold, Josefine. Mm.
Ja. Nej, men jag tror att det är många som har bajsat på varandra där ute, så att det är lugnt.
Mm. Okej. Okay. Sexnovellen, det är inget nytt under solen, tycker Josefine Kraffer. Du ska bara ge ut den här utan att blinka, helt enkelt.
Ja, och som jag tycker faktiskt, som du var inne på där, Micke, att liksom krydda.
Krydda.
Ta i.
Ljudbok. Ja. Det är bättre.
Utgå från faktan och sen krydda med fiktionen, för det är en win-win, för då framstår hon som en slags fantastisk sexgud, ja. Innan i det där. Plus att hon inte kan ha något argument att säga egentligen att allting hände, för att då är det fiktion också.
Och så kan hon få åka till bokmässan, det är ju kul.
Ja, bara sån sak.
Bokmässan, det är ju jättekul.
Göteborg.
Tack så jättemycket för att du kom hit, Jossan.
Tack.
Du vet att du alltid har en öppen stol här.
Åh.
Tobias Persson, tack för att du kom hit. Tack så jättemycket, tack. Ekonomiprofessorn Mikael Dahlén.
Tack snälla. Kör vi imorgon igen, eller?
Nej, imorgon kör vi inte. Då ska vi gå till andra jobb.
Ja, det är synd.
Det är heter det.
Men, maila in din dilemma till dilemma@mixmegapol.se. Kom ihåg att vi byter ut ditt namn så att du kan vara anonym. Nästa helg är jag tillbaka med Linda Lindorff, Hasse Aro och Alexandra Pascalidou. Vi härifrån säger adio.
Hejdå. Adio.